Podplay.
En förändring kan kännas både ensam och väldigt jobbig. Särskilt när den handlar om att leva utan alkohol. Podden Don't Whine About It är din nyktra kompis som finns här för dig som vill leva ditt liv fullt ut utan att vara full hela tiden. Här bjuder jag på inspirerande samtal tillsammans med olika gäster där vi pratar om allt som har med nykterhet att göra. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It. Någonting som jag alltid störde mig på hos mig själv förut och i väldigt, väldigt många år också, det var att jag inte kunde bestämma mig vad tusan jag ville göra med mitt liv. Och med det så menar jag framförallt med min karriär. För kollar du på mitt CV så skulle du se att det är spretigt som fasen. Jag har testat så många olika roller, arbetsplatser och platser på jorden att jobba på genom åren. Och jag blev alltid sådär sjukt irriterad på mig själv. Alltså, varför kan jag inte bara bestämma mig? Varför känner jag att jag måste byta jobb en gång till? Alltså, vad är det för fel på mig? Varför känner jag mig aldrig nöjd? Och så här pågick den här karusellen väldigt, väldigt länge. Och jag kunde verkligen inte förstå hur jag skulle komma fram till vad jag egentligen ville jobba med. Eller vad jag ens ville göra med mitt liv för den delen. Vad är det jag egentligen vill? Alltså, förstår du vad jag menar? Det var som att jag sökte efter typ lycka och mening utanför mig själv i ett jobb på något sätt. Att jag försökte hitta det i jobb och ja, men utanför mig själv på alla möjliga olika sätt. Men jag tänker att det är inte så konstigt att jag aldrig lyckades hitta det där perfekta jobbet där allt skulle kännas liksom 100% rätt och nu ska jag vara här för all framtid och det kommer bli så bra. Alltså, snacka om att lägga en press på sig själv förresten, att tänka nu jävlar ska jag hitta liksom en karriär och en väg där jag ska fortsätta klättra inom tills jag går i pension om typ 40 år. Inte så konstigt att jag fick panik då när jag liksom bytte bana för 50-11 gången och kände, men shit, det är ju inte det här jag vill göra i resten av mitt liv. Jag ser efterhand att jag satte ribban lite för högt när jag tänkte att liksom, det inte går att ombestämma sig. Att beslutet jag tar nu, det måste jag leva med for life. Jag tror att det var just den inställningen, att det liksom, att det nu eller aldrig på något sätt, att det var det som gjorde också att det låste sig för mig totalt istället. Och jag tänkte mer på att nu måste jag hitta rätt istället för att känna in och tänka, men vad är rätt för mig då? Eller helt enkelt känna i min kropp, vad är rätt för mig? Vad vill jag göra just nu i livet? Och hade jag inte satt de där käpparna i hjulet på mig själv på det här sättet med alla de här tankarna och så kanske jag hade kunnat se att jag vet ju visst vad jag vill. Och det var just min längtan efter att få sitta så här framför en mick och prata om saker som jag tycker är spännande och intressanta. Precis som jag får göra här nu. För vad älskade jag att göra som barn? Jo, att spela in radio framför min kassettbandspelare med mina kompisar i mitt barnrum i villan hemma i Linköping. Jag hittade faktiskt nyligen ett sånt gammalt kassettband med en inspelning från början på 90-talet, där jag kanske är typ 7 år. Och jag har tvingat min kompis Mikaela att vara med i min radioshow. Och jag tänkte att vi ska få höra lite hur den här radioshowen lät.
Nu ska ni få höra vad vi heter. Jag heter Sara.
Jag heter Mikaela.
Nu ska ni få höra när Mikaela berättar en saga.
Idag har jag blivit skrivmaskins ägare.
Mikaela, stoppa inte! Du förstör hela radion.
Nej, det gör jag inte.
Jo, det gör du ju. Nu är det rolig regn. Du förstör hela radion.
Ja. Ja, vem har sagt att det är enkelt att sända radio, va? Men i alla fall, när jag blev äldre så var det ju som att jag glömde bort hur kul jag tyckte det var att göra såna här radioinspelningar. Men jag fortsatte ändå med typ så här liknande grejer i teater och såna grejer på fritiden. Men när jag blev vuxen sen och jag skulle bestämma mig för vad jag ville jobba med, så jag hade glömt bort den där drömmen. Så det tog mig ganska många jobbår innan jag senare 2017 halkar in som ett, på ett bananskal i en riktig radiokarriär. Och det var när jag fick mitt första jobb som programledare på East FM i Norrköping, en liten lokal radiostation som tyvärr inte finns idag längre. Men i alla fall, då kände jag verkligen för första gången i min karriär att jag har äntligen hittat hem. Det är det här jag ska hålla på med ju. Så även fast det tog rätt så lång tid för mig att hitta det spåret som kändes rätt för mig, så är jag idag väldigt tacksam över att jag inte insåg vad min dröm var redan från liksom karriärstart, eller om jag ska säga. Eller att jag just kom ihåg vad sjuåriga Saras dröm faktiskt var. För tänk vad mycket erfarenheter som jag hade gått miste om då. Det låter så klyschigt, men det är ju verkligen så. Och vad kul det är att liksom testa nya saker och komma på nya idéer att kunna göra hela tiden. Varför jag så länge gått runt och tänkt att det bara är något dåligt och att det är något fel på mig bara för att jag är sån. Ja, men när jag zoomar ut från livet som har varit och mitt förflutna och så här, så kan jag se efterhand att allt är precis som det skulle vara. Och allt är precis som det är idag. För jag behövde allt det där för att vara just det jag är idag. Mer klyschigt blev det tydligen här, men så är det. Och det är ju så, life can only be understood backwards but it must be lived forwards. Och det passar rätt in bra på det där tycker jag. Och det var precis så som filosofen Søren Kierkegaard sa. Och visst hade han rätt i det. Ja, och jag vet för övrigt att dagens gäst, ja, han har likt mig också hoppat från det ena till det andra, minst sagt, i karriären. Vilket vi kommer komma in på mer idag bland annat. Så vi säger jättestort välkommen till härliga Niklas Hallberg. Nu sa jag det ändå. Hur som helst så driver Niklas tatueringsstudion Myndigheten på Södermalm i Stockholm och är dessutom megapoppis. Ja, nästan 50 000 följare på Instagram till och med. Men det coolaste av allt, om du frågar mig, det är att han nyligen firade 11 år som nykter. Stort grattis Niklas, och med det sagt så tar vi in honom här i studion. Så jag börjar här nu.
Ja men det är... Ta det lugnt. No stress. Jag bara säger, kolla på klockan. Ja, det är ingen stress. Jag har en kund.
Ja, men hur lång tid har du från
alltså,
mig nu?
Jag har en kund.
Jag tror du skulle säga en kvart.
Jag har en kvart ungefär. Jag har en kund 12.30.
Okej, men det är lugnt. Det här ska bara ta typ en timme. Ja. Det i alla fall. Det är jättefint att ha dig här, Niklas. Jag har väldigt starka minnen från just dig, från möten, tolvstegsmöten som har varit väldigt viktiga för mig. Ett av dem framför allt. Nu börjar jag verkligen i deep end här. Det var mitt första möte jag gick på efter att min lillebror hade gått bort. Kommer du ihåg?
Sankt Paulsgatan.
Ja, precis. Ja. Exakt. Och jag kom ihåg det mötet. Jag har inte berättat om det i den här podden, men det var en vecka efter att min bror hade dött. Så gick mitt första möte och jag bara så här, för jag kände jag måste gå på ett möte, och kom dit och var helt skakig och typ kände någon där tror jag på det här mötet, men inte så många alls. Och sen så när det var min tur att dela så berättade jag vad som hade hänt och jag bara darrade på rösten och typ alltså det var så, jag bara kände så här, det var som att den här känslan man flyger ur sin kropp och ser sig själv, bara gud, är det här jag som sitter och gör det här? Och jag kommer ihåg att jag kände mig så sårbar då, och det var så fint för din delning var några delningar efter min, och du sa någonting i stil med fan vad fint det är att man kan komma hit och vara så sårbar och våga öppna upp och liksom vara sådär. Och det kom, och jag bara kände så här, tack Niklas för att du säger så här. För jag kände mig så jävla, alltså man känner sig så sårbar när man öppnar upp sig så. Eller hur?
Ja. Nej, men det är det som är så fint med dem, liksom hela den grejen, att man får komma dit och liksom säga hur det är egentligen liksom, och hur skönt det är liksom.
Ja, det är precis, det är liksom ingen BS, utan man bara så här, man kommer dit som man är, och man, för annars utanför är man så van vid att hela tiden ha någon sorts fasad, att jag ska vara den här glada Sara som ska vara si och så, men där inne är bara så här, allt är skit, livet suger, om det nu är så.
Ja, liksom. Ja, men det är... Ja, men det är jättefint att säga det. Det är alltså, det är så, det där är ju också jätteviktigt för mig att liksom hela tiden själv liksom berätta för personer som jag har liksom tillit till om hur jag mår egentligen och vad det är som försiggår liksom. Och för min del i alla fall så faller inte det naturligt egentligen. Alltså idag gör det ju på något sätt det liksom så här, men när jag var yngre och liksom så här, då bet man ihop och sa ingenting till någon.
Ja, och snacka känslor, det är väl liksom.
Nej, men liksom att väldigt rädd för att vara sårbar och berätta att man inte mår bra eller om det är någonting liksom, att man är på liksom inställd på att man ska vara stark själv och inte säga något till någon liksom, inte visa sårbarhet liksom, och hela tiden ha garden uppe liksom. Så att det är det som är så fint på att till exempel då kunna gå på möten och vara sårbar och prata om viktiga saker och sånt som är jobbigt liksom. Och jag tycker att så fort jag nämner någonting liksom i ett sånt sammanhang, redan då släpper jag ganska mycket i det liksom. Även om jag inte har löst någonting av det liksom, alltså, liksom, så har bara så släpper ganska mycket liksom, i kanske rädsla och skam och bara att jag lättar på hjärtat till en annan person liksom.
Alltså jag tror det är för det heter just lätta på hjärtat, för man kan ju känna hela kroppen att det bara så här befrielse att bara få ut skiten typ liksom.
Annars så är det ju det här liksom, att det stängs in och byggs på med mer och mer och mer med mer och mer grejer som man inte vågar säga till någon och bara ja, för min del har det varit, det har jag ju behövt självmedicinera skiten nu.
Ja, och jag har förstått det nu, det förstår mig från det du säger nu också, men också från när jag hört det tidigare, att så här, det här med att hålla saker för dig själv och inte liksom alltså sådana saker har varit en stor, alltså det var från att du var ganska ung att du höll på att hålla saker för dig själv. Och det var väl därför också som jag förstår som alkoholen kom in och blev en lite räddare.
Ja, för min del var det ju liksom en toppenlösning på det problemet liksom.
Kommer du ihåg din, när du drack första gången?
Ja, men det kommer jag ihåg. Det var ju verkligen så där kärlek vid första ögonkastet för min del.
Hur gammal var du då?
Tror att jag var 15-16, gick väl i nian typ.
Ändå en ganska sen debut. Vissa började ju redan i typ 7-6.
Ja, men det, då hade inte jag liksom, jag såg också väldigt, alltså jag var väldigt liten, väldigt sen liksom i puberteten liksom, vilket jag också tyckte var ganska jobbigt.
Finns det i Stureby du har växt upp utanför Stockholm?
Ja, Villa Flort i Stureby liksom, lilla mysiga byn liksom, och sen började jag högstadiet i Högdalen och där var det lite annat tempo liksom, vilket jag gillade. En stökigare skola också liksom, vilket jag också gillade, väldigt väldigt rädd men gillade ändå hela den grejen liksom.
Gilla kaoset lite grann.
Ja. Som fan, det gjorde jag verkligen. Och den skolan var jävligt stökigt. Sen när jag började gymnasiet var det tvärtom. Då var det jävligt seriöst. Och det fixade liksom inte jag. Jag gillade verkligen inte det.
Men alkoholen kom in som någon räddare där på något sätt ändå och alltså blev det så här bättre självförtroende då och sådana saker?
Ja, eller? Men absolut. Alltså det här osäkerhet och konstant. Jag har alltid haft den liksom konstant rädsla av vad människor tycker och tänker om mig. Och idag, alltså jag är liksom exakt samma person och har exakt samma liksom karaktärsdefekter idag som när jag var från liksom 10 års ålder. Så jag är ju samma liksom, samma känsloliv. Men idag har jag ju liksom på något sätt insikten om vad det är för grejer och jag har liksom så verktyg att hantera de här grejerna om jag väljer att göra det liksom, och inte går igång på samma grej. Men liksom det är samma liksom så beteendemönster jag har. Alltid liksom varit extremt liksom självcentrerad och kan knappt sitta liksom still i ett rum, för jag är fokuserad på alla andra och hur jag passar in eller inte, och alltid känt mig utanför varenda jävla sammanhang. Det spelar liksom ingen roll i vilket sammanhang. Jag känner att jag hör inte riktigt till här. Alla här verkar passa in och vara kompisar, men jag gör inte riktigt det. Och det är ju liksom, så har jag alltid känt i men vilken situation som helst. Och det har ju inte stämt, men min känsla är den. Och den är likadan idag. Bara om jag, när jag kommer in här till exempel. Ja, här är folk och gör sin grej liksom. Jag hör inte hemma här liksom. Alltså det är min standardkänsla inför det mesta. Om jag är och föräldramöte i skolan så känner jag att de här, det är föräldrar och de gör sin grej och liksom så här, jag är inte riktigt som dem. Jag är liksom passar nog egentligen inte riktigt in här. De gillar nog inte riktigt mig. Alltså det är min så här standardinställning.
Det är default-inställningen.
Det är default-läge. Ja. Samma läge som när jag liksom kliver in på gymnasiet när man var 14-15 bast. Liksom. Exakt samma grej idag.
Bara där kan jag tänka mig att då kanske du inte var lika medveten om det som du är idag.
Nej, det fanns ingen medvetenhet överhuvudtaget. Första gången jag egentligen fick höra någon annan människa prata om det här med rädslor var på ett tolvstegsmöte. Och jag blev helt så här chockad. För jag har alltid tänkt att det är något riksfel på mig. Det har det i och för sig varit. Men som har den här konstanta stressen i allting jag gör. För att jag hela tiden är så rädd att misslyckas. Mm. Rädd för att inte passa in. Rädd för att bli dömd. Alltid liksom garden uppe, ska jag safea på 800 miljoner sätt för att det liksom ska gå ihop. Och det, man går ju sönder av det. Det blir så mycket kontroll. För att jag vill veta exakt ett resultat på det jag ska göra innan. Annars vägrar jag liksom i princip att göra det. Liksom. Jag
vill liksom, av rädsla för att misslyckas helt enkelt.
Ja, den är så stor. Så jag vill veta precis vad det jag ska göra innan jag ska göra.
Precis, och det är där så mycket kontrollbehov grundar sig på. Eller allt kontrollbehov grundar sig egentligen på rädsla.
Ja, det är, och rädsla i grund och botten. Och för min, det är en sån jävla, jag är så jävla självcentrerad. Det är liksom mitt ego är så enormt. Så jag kan inte fokusera för att jag är så rädd att misslyckas. Liksom.
Det gäller att hålla koll på sig själv. Och det har du ju nu då.
Just nu
alltså. Precis. Men på ett sätt som du inte hade när du, liksom, när du drack alkohol.
Nej.
Shit, för liksom, hur utvecklades relationen med alkohol när du började? Du blev superkär och du kände att det tog bort alla rädslor du hade och liksom tog ner alla barriärer och skydd typ.
Ja, men det är ju en ren, för mig har det alltid varit en ren självmedicinering. För att jag aldrig har trivts i mitt eget jävla skinn. Då jag var besatt i liksom nästa tillfälle. Mm. Liksom, även när jag var liksom yngre. Alltså var besatt i när det här skulle ske igen. Liksom. Det var inte liksom så att det är kul att dricka lite då. Då jag bara, när gör vi det här igen? När är nästa tillfälle? Det ska liksom planeras. Liksom. Vi ska dra till liksom Högdalen centrum, hitta någon alkis där som kan köpa ut. Det ska liksom styras. Liksom. Så där tror jag skiljer mig en del liksom från mina polare som kanske tyckte att ja, men det är en kul grej, absolut. Liksom. Men för mig var det liksom livsviktigt för att jag hade helt plötsligt hittat en kanal liksom, som jag kunde få blåsa ut hjärnan liksom, och slippa vara i de här jobbiga tankarna för en gångs skull.
Och det är så sorgligt tycker jag i alla fall när jag ser tillbaka på mitt eget liv hur jag började använda alkoholen också på samma sätt som dig, som självmedicinering och för att våga och vara, jag trodde jag blev mer mig själv. Precis. Och sådana saker att jag liksom då inte förstod vad jag la för vikt i alkoholen som hjälp för jag kunde inte förstå att jag hade några issues egentligen, utan för mig var det bara så skönt att äntligen få släppa mig själv och bara släppa alla jävla jobbiga tankar och sen helt plötsligt var allt det borta och jag reflekterade inte ens över att det här är kanske någonting som jag borde jobba med hos mig själv eller, utan det var ju bara, här har vi en jävligt snabb lösning som funkar jävligt bra.
Ja, nej, men det är ju liksom. Och hade det funkat att man dricker lite då och sen tänker man inte mer på det och man får en liten sån skön känsla liksom, för då hade det inte varit problem, men nu för min del är det inte så, utan sätter jag igång det där kretsloppet då jag vet ju aldrig när jag slutar, det är det att det, och så har det varit från att jag var drack första gången till när jag slutade, så alltid varit liksom rysk roulette, att jag har ingen aning om hur det kommer sluta, och det är ju det som skiljer mig som alkoholist från en person som inte är det. Att, jag kan ju ha polare som gillar att dricka mycket ibland och ibland inte. Och det är ju det som skiljer. De kan ju kontrollera när de ska göra det. Jag kan inte göra det. Mm, och det är så himla tydligt. Så har det alltid varit. Liksom. Mm. Sen kanske någon gång vid något tillfälle har jag lyckats kliva av efter några enheter och går hem och är så jävla irriterad över det. Att jag har inte alls fått ut det jag vill av det här. Liksom. Men att de få gångerna det har hänt så har jag hängt upp mig så mycket på att jo, men jag klarade ju det en gång.
Ja, precis. Eller vid det där tillfället. Tänker man att då kan det ju bli så igen att
jag klarar det. Jag har ju den möjligheten, men då har jag också varit så jätte irriterad och tyckt att det här var ju helt värdelöst.
Liksom. Världens tråkigaste kväll.
Ja, för att mitt mål även om jag kan intala mig själv innan att det är så här, men vi ska bara dricka några öl och så där liksom, så har jag aldrig velat det egentligen. Jag vill ju bli liksom shitfaced liksom. Det är ju mitt mål. För att jag vill ju få bort allt liksom. Och liksom jag trycker i mig lite vad som helst för att få slippa känna mer eller mindre, så har det varit för mig. Liksom vad som helst liksom, bara så.
Ja, för med åren så du fortsatte dricka och så, ja. Och sen med åren, visst jobbade du inom bygg och så, gick du typ bygg på gymnasiet?
Ja, nej, jag gick inte bygggymnasiet, men jag började plugga en sån KU-utbildning, 2 års liksom byggnadsingenjör typ när jag var kanske 23.
Ja.
För att jag kände att jag behövde göra någon förändring. Och det var jag också, alltså, inför varenda moment när det kommer till en förändring var jag ju liksom livrädd. Idag är det så här, shit att jag ens gjorde det liksom, för att det är en sån stor förändring liksom. För innan det jobbade jag i någon så här butik och det funkade väl helt okej. Men det var ju så här, fick en massa tillsägningar för att jag brände och komma i tid. Var full på jobbet flertal gånger liksom. Och liksom kom alltid helt förstörd, bakis liksom. Men det var ju standard liksom. För att man, men då, jag kände att ja, det är standard, för man är liksom, det är så det funkar liksom.
Och du var ju bara 20-årsåldern.
Ja, liksom, men liksom,
man tänker sådär.
Så jag kommer ihåg, redan där fick jag liksom tydliga konsekvenser liksom, på att det spårar ur satan liksom.
Mm. Och det är ju också så typiskt en grej att du då tänkte, men nu ska jag göra en stor förändring.
Exakt.
Och jag antar att du tänkte att då kanske det blir annorlunda saker och ting också.
Ja, men det är verkligen så, ja. Ja, men nu ska jag vara duktig och börja plugga och det ser bra ut och liksom så här, min familj kommer bli nöjd och liksom alla de här bitarna liksom så här, för att jag blandar liksom prestation och har också alltid varit viktigt för mig. Om jag bara är duktig i någonting och gör bra ifrån mig och då kommer jag bli respekterad och omtyckt och liksom älskad och liksom så här, men gör jag inte det, då förtjänar jag liksom inte det. Så det är ytterligare den här liksom att bara prestera leverera, och jag var alltid rädd för att fucka upp liksom hela tiden så här. Visa inte någon hur det egentligen är, för fan liksom, måste.
Och det är då man börjar leva det där dubbellivet, ja. Att man å ena sidan är den här sökarpersonen som inte kan kontrollera alkoholen överhuvudtaget, och sen å andra sidan så måste man liksom prestera till det. Jag kommer ihåg att när jag pluggade på universitetet, jag var tvungen att få högsta betyg hela tiden, men fan vad jag krökade och höll på vid sidan av ändå. Alltså det var som att jag var två helt olika personer, alkoholisten och prestationsmänniskan, som skulle leva tillsammans på något sätt. Det var jättestressigt.
Ja, det blir väldigt
gud, jag blir stressad bara jag tänker.
Ja, nej, men det blir så jobbigt liksom. Och jag hade väl också så här en liksom, jag kände väl också så här, så att ja, men fan, jag skulle verkligen behöva liksom, typ en helg av att liksom inte göra någonting, men det gick inte. Och det har ju så mycket med ensamhet att göra också, att jag är i grund och botten så jävla ensam och klarar inte av att vara i mitt eget skinn själv hemma liksom. Det har aldrig gått, utan alltid sett till att vara med kompisar, vara med mycket folk och liksom gärna liksom festa och liksom så här, det är bara liksom så här, och har krävt också så extremt mycket bekräftelse hela tiden liksom så här. Bekräftelsesökande och liksom så här, och kan liksom kan inte vara själv liksom, och då blir det att man hela tiden är ute.
Ja, men det blir återigen så tydligt bara så här, man försöker hitta de här yttre förändringarna för att förändra någonting inre, och man tänker att nu kommer det bli bättre när jag kommer till den här nya staden eller det här nya jobbet. Så, men vi har ju en radar för de här jävla grejerna. Alltså man hittar alltid tillbaka till de gamla vanorna.
Ja, det var, och under liksom de studierna så hittar man ju bara folk som också,
ja, precis,
gillade. Men då kunde jag också hänga med vissa i klassen där som gillade att kröka, kunde man hänga med några dagar. Sen hade jag liksom, sen jobbade jag fortfarande extra i där jag jobbade innan, då kunde man dricka med dem. Och sen mina andra liksom, typ mina bästa polare, de kunde jag dricka med också. Så att jag hade ju hela tiden lite olika liksom, bara att jag var alltid med.
Och någonstans där längs vägen så började du hitta till andra droger också väl?
Ja, men jag börjar, framförallt så börjar jag ju liksom också självmedicinera mer med att röka weed också. Det är min andra huvuddrog liksom. Det tycker jag verkligen är fantastiskt.
Då dopnar man bort
Ja, alltså för att för mig handlar det så mycket om att bara liksom inte känna någonting. Och då, ja, det, så i perioder så var, blev det väldigt mycket. Och sen, alltså andra, sen andra, gärna andra droger också när det fanns. Liksom. Jag har alltid varit väldigt öppen för det. För att jag vill bara, liksom, framförallt när jag är full, det är liksom, blir jag erbjuden något så tar jag det alla dagar i veckan. Det spelar ingen roll. Jag tänker liksom inte rimligt, utan det är... ja, det är bara att köra på. Sen hade, men jag hade mycket regler för mig själv. Ja, men det här som man också känner till liksom, är att man har olika regler för både drickande och andra substanser liksom. Så, ja, men till exempel, ja, men att dra ladd, det gör jag bara om jag är utomlands till exempel, var min, en av mina första liksom, så här, för att nej, men alltså röka gräs är ju ändå en grej, det är ändå okej liksom, så här. Men det är ändå liksom en, ja, men det är rätt chill och liksom, så här, men det, man säljer in saker till sig själv liksom, eller jag har alltid sålt in saker till mig själv på ett
för visst att sätt, det ska kännas okej att fortsätta med det man redan gör.
Ja, precis. Och så hade jag den där regeln med liksom ladd, ja, men det drar jag bara om jag är utomlands. Var det så, varje gång jag var utomlands var det direkt, så löste jag det så fort som möjligt liksom.
Såklart.
Och hittar andra som gillar det och liksom, och sen ändrar man ju det sen, för då är ju så här, men då ändrar man ju det sen när man kommer hem. Nej, men jag gör bara det om jag träffar någon som gör det, så kan jag liksom, att jag köper inte själv utan jag är med folk som gör. Och du vet såna här saker,
alltså, jag sitter här och ler för man bara, ja, känner jag vet alla regler jag hade för mig,
ja,
själv också.
Om någon frågar så, ja, men använder du det? Nej, det gör jag inte. Så, röker du mycket gräs? Nej, alltså, det händer väl någon gång ibland, det kan vara kul, men att jag är besatt av det, för att jag är en, jag är liksom en alkoholist narkoman. Jag är besatt av nästa tillfälle jag ska bli fucked, på vilket sätt det än är. Vare sig det är på eftermiddagen när jag kommer hem från jobbet och får röka en, eller om det, eller om det är att jag ska ut på kvällen och dricka. Jag är liksom besatt av nästa tillfälle. Och sen när jag väl kliver på så har jag den här fysiska login att jag kan inte själv reglera det. Och det är egentligen den enda, om man tror att man är alkis så är man det förmodligen.
Mm,
och om man tror, och om man inte har någon kontroll, kan man känna igen sig att man inte har någon kontroll när man börjar, då är man förmodligen det. Liksom. Alltså det är, men
that's
det,
the cold hard truth.
Ja, det, det är det. Men att det är, men att man så, alltså, att jag så gärna inte vill det, att det ska vara över. Jag vill hålla liksom med näbbar och klor fast vid att, jo, men jag är nog, det är okej liksom. Det kommer gå. Jag är inte det liksom. Och den drar ju oftast ner, då blir det ju såklart värre och värre hela tiden.
Ja, men för att rädslan för vad som skulle hända om man var utan, det är ju typ större än att det kommer hända någonting annat. Alltså man måste, det finns liksom inget annat alternativ.
Nej,
känns det ju som då.
Nej, för ska du ta bort din enda lösning på att hantera ditt liv och dina känslor. Har man gjort på samma sätt sen när man var, har du hanterat ditt känsloliv på samma sätt från att du var liksom 15 tills, för mig, jag slutade när jag var 29 liksom. Har du gjort på exakt samma sätt under nästan 15 års tid, då är det ganska svårt att bara klippa. För då kommer man ju verkligen, för mig blev det så, när jag slutade då fick jag ju möta alla de här grejerna.
Ja, och det ska liksom vi, bara, precis, det måste vi komma till också, för att jag antar att under de här åren som du fick göra pissprov för innehav och sådana saker, och det var massa andra konsekvenser som hände under de här åren,
det var
också
det, liksom.
Mer och mer
otur hade jag framförallt. Väldigt mycket otur.
Hur då menar du?
Ja, men enligt mig då liksom. När man blir tagen och liksom, fan så jävla otur, och det hände bara mig och fan och så, och du vet.
Och sen då när du blev 29 så kom liksom kraschen, kan jag kalla det där.
Ja,
hur var livet då? Vad hände då?
Ja, men då hade jag gick in i min liksom första liksom seriösa liksom relation, kan man säga, när jag var kanske, jag tror att jag var 27. Och då lugnade jag ner mig lite i alla fall, du vet. Men ganska snabbt så trappade jag ju upp igen. Men då jobbade jag inom byggbranschen, och på helgerna var det ju hela tiden bara liksom, det enda jag ville göra var ju att kröka, tills att jag liksom på något sätt kom till en punkt där det spårade ur satan och jag blev sjukskriven. Då var jag nykter i typ 2 månader och var på, gick, alltså mitt ex fick liksom följa med mig in till vårdcentralen, för jag var liksom skakig och grät liksom. Jag kunde inte ens pröjsa liksom, såhär, 200 spänn för att jag hade supit bort alla pengar liksom. Och jag för första gången också öppnade upp mig då när, med den här, med mitt ex satt bredvid mig, såhär, säg som det är liksom. Så jag bara, ja, men jag tror att jag har problem med alkoholen, men jag är också helt utbränd liksom. Så det var en kombination liksom.
Så det var på vårdcentralen du sa det?
Ja, jag gick till vårdcentralen, då blev jag sjukskriven, och jag tyckte det var ju en lättnad. Och sen var jag sjukskriven från jobbet i alltså typ 9 månader liksom.
Oj.
Ja, för jag var ju skitutbränd, men jag är också liksom, just det här kombinerat då, jag jobbade som chef ute på byggentreprenader, och det var alltså fruktansvärt jobb, och hela tiden har den här pressen på att inte göra fel, och fy fan, det var hemskt. Och jag har så mycket kontrollbehov, och det fick inte bli fel, och samtidigt drack jag hela tiden. Det var så jävla, ja, det var ett helvete. Men då var jag nykter 2 månader ungefär.
Under sjukskrivningen?
Ja, börjat käka antidepp, kombinerat med Atarax. Börjat känna det här liksom, att det börjar bli jobbigt där att vara nykter liksom. Det här är, fan, nu är jag nog tagit vatten över huvudet. Alltså, det här är jag liksom, ja visst, det var jag har fuckat upp det liksom, så här, men du vet, hela den här missbrukarhjärnan bara intalar själv att du har inte ett problem. Sen klev jag på igen, och sen är det bara 3 månader tror jag. Det där var i typ juni 2014. Och sen till slut så där i 28 september 2014 så var det en kväll där då som spårade ur rikshårt. Hårdare än länge. Och jag hade ju verkligen, det var en söndag, och jag hade verkligen lovat att det blir bara några birar med grabbarna. Det är söndagsmode. Det är lugnt. Och sen är det bara ridå. Det var en hemsk natt. Och det gick verkligen åt helvete.
Men vad var det liksom då dagen efter när du vaknade där? Vad var det som var annorlunda den gången?
Ja, men då vaknade jag. När jag öppnade, innan ens han öppnade ögonen då, så var jag så här, jag bara, nu är jag fucked liksom. Det där kan liksom inte hända igen. Det var så mycket skam som till slut fick mig, alltså då, det var något som, jag tror att det bara klickade till. Jag bara, fuck, det där kan aldrig mer hända igen. För att det blev för mörkt liksom. Det där kommer inte hända igen. Och sen den dagen har jag inte druckit.
Shit, 11 fucking år.
Ja, det är sjukt. Och det är så sjukt bara. Jag är en sån fucking alkis. Så för mig, det är så himla sjukt. Men det är lätt att jag glömmer hur jag har varit och hur jag är. Alltså det där, att det är så här, jag kommer ju alltid vara alkoholist, liksom missbrukare, narkoman, pundare. Man kan säga vad man vill, det spelar ingen roll. Man får ju välja vad man själv vill kalla sig liksom. Men det viktiga är ju att det är jag själv som måste ställa mig själv diagnosen.
Exakt.
Och idag,
det är ingen annan som
säger. Och just idag som jag känner nu, så den är råtydlig. Alltså för ingen annan kan säga till dig vad du, alltså, att du är alkoholist, men du måste själv komma till en punkt.
Och tycker inte du också att det blir tydligare ju längre man är nykter hur mycket alkis man var förut? För att det dyker upp, jag tycker det, för det dyker upp mer och mer minnen från vad man faktiskt gjorde, hur man var och typ, för att man ser saker och ting klarare.
Ja, nej men,
än när man var mitt uppe.
Ja, ja. Nej men alltså, verkligen. Jag tycker att man, för ju längre man har varit nykter och liksom, vad ska man säga, jobbar på sitt tillfrisknande, så blir det ju tydligare liksom. Men då, för min del gäller det ju också att jag checkar mig själv och för min del går på möten och för min del också försöker jag vägleda all andra som är nya.
Men där i början, visst tog inte du någon hjälp då? För att du blev pappa ganska tidigt i nykterheten.
Ja, precis. Alltså det där är väl en, jag säger så här, alltså jag ser verkligen så här, jag fick en sån jävla nåd där 29 september där. Det är bara, jag fattar inte att det liksom, att jag inte har klivit på där, framförallt de här liksom första åren där liksom, för att jag gick inte på några möten, jag körde bara vita knogar, för det var det jag visste funkade liksom, att jag bet ihop, för att det är så jag har lärt mig att leva sen jag var liten, att man biter ihop och är stark själv och betar av saker.
Jag kan det här, fixar det här själv.
Ja, så det var så här, nu gör den nyktra snubben fuck off liksom, så arg och irriterad och bara tyckte att alla var dumma i huvudet, men så här, jag gör den här grejen. Det är ingenting som ska komma emellan det. Det funkar ju ett tag tills man håller på att bli helt jävla galen. För mig var det blev som ett dubbelliv igen. Att jag skulle visa alla hur bra jag mådde när jag var nykter. Men på insidan var jag ju liksom total katastrof. Jag är så här, vad är det som händer liksom?
Jag ska säga att jag har faktiskt ett helt avsnitt som handlar just om att vara nykter på vita knogar, om man vill veta mer om det. Ja, men för att man kan ju gå på det väldigt länge. Ja. För dig var det typ 2,5 år väl?
Ja, ganska exakt 2,5 år innan. Ja. Men det var så här...
Men det hjälpte typ på något sätt att bli pappa och så,
ja,
eller?
Efter, när jag hade varit nykter i typ 3 månader, då fick vi reda på det. Och jag blev så... alltså jag blev så himla glad då. För det var inte planerat så heller, utan det blev så här bara... Okej, vad gör vi nu? Och jag blev... Hela min kropp fylldes liksom av så här lyck. För jag trodde aldrig jag skulle bli någon förälder. Alltså jag var bara en fuck up. Från den dagen då var jag så här... Nu ska jag bara se till att vara till nytta här... Och jag ska planera in och fixa och hemma. Och liksom, jag blev besatt kring det. Liksom. Och hade precis börjat så här, arbetsträna på mitt det här byggjobbet som jag höll på med där. Liksom. Så, och jobbade inte så mycket för att jag var ju fortfarande rätt utbränd och nynykter. Alltså det var en sån sjuk period i mitt liv. Så jag fattade ingenting. Och skulle helt plötsligt bli då förälder i oktober. Så när jag tog 1 års nykterhet där, det var ju 2015 där det typ... Vad blir det? 5 dagar senare då föddes min son. Och wow. Då kommer jag ihåg att jag skrev ett sms till. Jag träffade en drogterapeut då på Prima Maria här nere som jag träffade en gång i veckan. För jag skrev in mig på beroendecentrum. Jag trodde det var så man gjorde när man blev nykter. Typ så jag visste liksom inte riktigt att det fanns 12 steg. Och sen när Nino då föddes, då fick jag alltså, just det här med liksom, alltså jag fick så mycket kickar av det. Du vet, jag var helt i extas liksom, när han föddes. Liksom, så här. Allting bara handlade om det. Jag var helt besatt och så lycklig. Och bara så här, här är mitt liv, det är inga problem. Men sen tog det ungefär 1,5 år. Liksom, och så, liksom, då stod man där ute i november, liksom, december i en park med en 1-åring och som hoppade i en pöl. Och jag var så deprimerad. Och fattade inte varför och bara vad är liksom meningen med något typ sådär liksom. Och sen träffade jag en farsa på så öppna förskolan och så började vi snacka lite om vart i helgen och han var lite så här, men jag dricker inte. Och då var jag så här, shit, jag bara, nej, inte jag heller. Han bara, men jag har varit nykter så här länge. Så jag bara, och jag hade liksom, jag såg väldigt mycket på det här med jämföra med andra. Avundsjuk, svartsjuk har jag jättemycket problem med och liksom, idag kan jag få insikt om det, men då var jag som konstant svartsjuk och avundsjuk och jämförde mig själv med andra, så jag började direkt jämföra mig med honom istället för att se att vi har någonting gemensamt. Jaha, han har 1 år, jag bara direkt, jag har 2,5 år. Så att ja, bra, kul för dig. Det är ganska drygt. Jag har liksom också den här liksom problematiken med att jag tycker att jag är toppen och världens bästa, men också så tycker jag att jag är totalt värdelös och inte värd ett jävla skit. Och den pendlingen i hjärnan hela tiden, att jag liksom pendlar med den där, det är ju liksom, jag har ju behövt självmedicinera mig hela mitt jävla liv, för det är så här hela tiden som man blir helt jävla tokig och fattar inte ens vem man själv är. Men det som han sa var så fint, för att han bara, men jag drar på möten. Jag sa, möten, så är det där, vet jag inte liksom, men sluta med att jag hänger med honom på ett möte samma kväll.
Wow, du gjorde ändå det.
Ja,
ja,
det, och det var så, där fick jag verkligen så här, just det här med att jag fick lyssna på andra. Och då kan jag säga att då hade jag varit faktiskt typ 1 år innan på ett annat möte i en annan gemenskap. Det här med att du kan komma in till exempel i ett sammanhang eller på ett möte, fast du är liksom, transferfönstret är inte öppet. Du är inte redo. Du sitter bara där och dömer ut alla. Så var det på mitt liksom, första möte då. Jag tyckte att alla var helt efterblivna faktiskt. Bara, vad är det de här snackar om? Jag är nykter, jag är stark. Det här är ett gäng tomtar. Men när jag kom då 1,5 år senare, totalt nerbruten i liksom min den här visa alla att allting är toppen, nybliven förälder, samboliv, fast jag mådde inombords jättedåligt. Då hade jag en helt annan inställning. Då hörde jag första gången då någon delade liksom, ja, men också så här, en 60-årig kvinna som delar om mig. Alltså hon delade, de delade de saker som jag kände igen mig i så fruktansvärt mycket. För människor jag aldrig hade pratat med. Den här rädslan att inte få vara med. Rädslan att inte duga, rädslan att bli avslöjad. Så där kände, då började jag och göra det sen varje vecka och såg fram väldigt mycket emot det. Jag vågade inte säga till någon att jag såg fram emot det, och jag skulle vara så nej men jag drar lite kollar och liksom sådär. För så har jag alltid varit också liksom så här utåt sett, nej men du vet, ska vara lite cool, men är egentligen jätteintresserad och...
Men tror inte det har att göra med att man alltid har känt sig utanför och är rädd för att vara utanför, ja. Så är det bättre att ha kontrollen där själv, att såhär, ja men då behöver inte de tro
dra,
att, ja precis,
kan dra när jag vill.
Exakt, ja, ja men, så det får skydda, man skyddar, försöker skydda sig själv.
Ja, 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 100%.
Det som är med nykterheten är ju också att man gärna direkt när man har blivit nykter vill ha mycket förändringar. Många vill gärna göra lite för mycket till en början. Men för dig så blev det ju ändå väldigt många stora förändringar i nykterheten. Du blev förälder och sen så några år senare så kom du in på att du skulle byta bana till att börja tatuera istället.
Ja, precis. Ja. Mycket grejer har hänt under de här 11 åren kan jag säga.
Ja.
I nykterheten.
Mycket, och det blir ju fuck, mycket, alltså. Och det blir mycket och som vi pratade om innan du och jag, förändringar. Ja. I sig måste vi alltid vara vaksamma ja. För oavsett om de är bra enligt oss förändringar eller dåliga förändringar. Så hur har liksom alla de bitarna varit för dig i nykterheten att
alltså,
ta dig igenom
jag,
hur du har gjort
jag
det?
Är ju så, alltså, jag är ju väldigt manisk i saker när jag gillar något. Så, och på gott och ont. Liksom. Men det, och jag började typ när Nino föddes där så 2015, då började jag experimentera lite med att tatuera mig själv liksom, för att jag tyckte det verkade vara en kul grej. Blev svinbesatt i det, för det är en, så här, ja, det blev en kombination med ett självskadebeteende med smärta alltså, och bekräftelse att det är så här, shit, det blir ju faktiskt rätt coolt liksom. Det här är ju rätt fint och liksom, jag var väldigt stolt också över att det blev ja, typ som 15-åring som sitter hemma på sitt rum och gaddar sig själv, att jag var nyss fyllda 30 och var liksom rätt nynykter. Det var min första så här, sober obsession-grej. Jag blev helt fucking galen i det och bara satt och gaddade sönder mina ben.
Visst hade du också från att du var barn alltså tidigt tyckt om och suttit och dudlat mycket och typ ja. Gjort sådana saker, alltså det ändå har funnits med dig under
ja,
livet.
Ja, jag har alltid ritat mycket när jag var liten, men också tyckt att jag har varit mycket sämre än alla andra. Bättre än den, men sämre än den. Jämfört mig konstant och varit väldigt orolig och rädd i när jag har ritat och ja, aldrig väldigt sällan, alltså just där varit så rädd för att visa någon vad jag har ritat och som tror jag många människor generellt som jobbar inom något kreativt kan känna igen sig liksom, att man är, man jämför och man lätt att man är rädd för att misslyckas där och liksom. Så har jag alltid känt, men så det var mycket också när jag pluggade och när jag jobbade, för jag jobbade ju liksom i och pluggade något så extremt okreativt, så det var helt fel för mig egentligen, men jag kände att det är den här vägen jag ska gå, det här blir bra för mig liksom. Men där blir det väldigt mycket att sitta och rita på jobbpapper och skolpapper och du vet, bara klottra ner grejer. Och det var ju det som jag, det var ju den grejen jag sen kunde börja jobba med sen senare när jag började med tatuering, att de grejerna som jag tyckte knappt liksom hörde hemma på en teckning, de plocka fram de motiven och att
wow,
det var,
att ja, de får komma tillbaka.
Ja, de sakerna fick, och att jag fick hitta tillbaks till det här liksom kreativa och roliga med att rita, för då började jag började ju rita jättemycket och jag hade inte gjort det på flera år. Alltså, och det var så jävla kul. Och du vet, så här, köpte så här ljusbord och var så, bara för att jag ville göra typ tatueringsmotiv, att jag fick en liksom en anledning till att göra det, och det var så roligt liksom. Och sen började jag ju se det mer liksom, ja, tatuera lite andra och sen lite längre fram tatuera på lite så olika typ fester och sånt liksom. Satt där nykter så här, klockan 2 på morgonen på morfar Jinko och gaddade folk som var packade.
Men kan inte det ha varit skönt att ha ett jobb i den miljön? För att det har jag känt ibland när jag varit så här reporter på festivaler, ja, man, och så, att man har ett syfte, ja, till att vara där.
Det finns en anledning att vara där. Ja, annars så, jag kan känna så här fortfarande ibland att jag vill, alltså när jag jobbar ute så ser jag mer bekväm, för att det är så tydligt vad jag ska göra. Men när jag liksom är ute utan att göra det, så här,
vad ska jag göra med mina händer?
Jag bara, jag går hem nu liksom, så här, för att jag vet inte riktigt, jag, du vet, så stå och mingla lite med några, så det är så här, jag är alldeles för stressad, stissig, nervös person. Och jag har alltid skämt så mycket för att jag är så här nervös och lite rädd och stressad. Jag har alltid skämt så mycket för att jag är den personen. Jag har alltid försökt gå emot och inte vara den personen. Och det hänger ihop med också att jag blir helt besatt av att tatuera mig. Det är också så här, bara ett sätt att försöka vara någon jag inte är. Alltså att när jag har allt det här, när jag ser ut så, då kommer jag bli uppfattad på ett annat sätt. Men alltså det är bara en så här flykt från sig själv. Det är så tydligt att det blir, alltså, allting jag har gjort hela mitt liv handlar bara om att jag försökt fly från mig själv på olika sätt. Idag kan man säga, ja, jag vet att jag är lite skum och lite knepig ibland, och att jag är, kan vara jättenervös och jätterädd och liksom stressad, men att det är jag, det är lugnt.
Och det måste vara okej.
Ja, liksom. det är lugnt. Ja. Men att jag också har sån jävla förmåga att det hela tiden försöka dölja det. Men att bli bättre på att nej, men det är bara jag som är så och liksom ganska klumpig. Jag har alltid en förmåga och liksom när jag kom in i det här rummet, jag bara, vältinget, det här stenbordet. Jag bara, det är så typiskt som jag skulle liksom, för att jag är så stressad i att inte göra det, så gör jag det.
Men, och det där är så kul, för hade man haft sina egna karaktärsdrag hos en kompis, hade man bara tyckt att det var lite charmigt, men hos en själv man bara, fy fan vad jag är sämst, alltså, ja. Så, och det är det, att börja liksom se på sig själv med mer medkänsla, det är väl, ja, där som det låter som att du har börjat göra mer och mer.
Ja, alltså det är just det här med att vara schysst mot sig själv också. Senaste åren har jag jobbat mycket med att lära mig att så här, vara själv, vara ensam, och hur viktigt det har varit för mig, och idag tycker jag att det är så jävla nice. Det tycker jag inte för några år sedan.
Det är ju ascoolt.
Alltså att ha jobbat eller att komma hem och bara det, barnen är hemma hos sin mamma och jag är själv hemma. Det är ingen på mig. Det är typ den bästa känslan. Sen älskar jag att komma hem med ungarna också. Liksom. Jag älskar dem så mycket. Men det är också jävligt krävande. Liksom. Men det är den här kombinationen. Men att jag kan tycka att det är så jävla nice att vara det. Och sen har jag liksom... Jag har ju kontakt med mina barn via liksom FaceTime ofta också. Det är samma sak, deras mamma ringer på FaceTime. Liksom. Och vi har en jättebra relation också, och det är jätteskönt.
Ja, men att gå igenom separation kan ju inte heller varit lätt.
Nej, men det var en riktig trauma i mitt tillfrisknande. Liksom. Man har tänkt att livet ska vara på ett visst sätt. Och jag som är rädd för förändringar. Jag är en trygghetsperson. Jag kan ju hålla vid. Ja, men det, jag kan vara kvar på samma företag i 10 år bara för att jag inte vågar göra en förändring. Så att i slutändan, så den separationen var ju förmodligen det bästa som kunde hända.
För det här var ju inte det var typ 3 år sedan.
Ja, ungefär 3 år sedan. Det var fruktansvärt. Liksom, för jag är ju så rädd för vad andra människor tycker kring det, och att det såg det som ett misslyckande, och blev ju liksom så ledsen liksom. Men i slutändan så var det ju en typ det bästa som kunde hända liksom, oss båda, och hade inte hon liksom tryckt på där, då hade det liksom inte blivit någonting. Jag hade kunnat gnugga på där i 10 år till.
Det är så häftigt när man kan nu, alltså, se saker från perspektiv på håll liksom, efter ett tag, att man, i den stunden när det precis hände, så är man så här, hur fan ska jag någonsin kunna komma vidare från
det här? Men det är ju,
och sen så nu bara, det var det bästa som kunde hända.
Det är ju de stunderna där det är som mest smärtsamt, som, alltså, min erfarenhet är i alla fall, när jag kommer till de punkterna där det blir som mest smärtsamt, det är oftast där jag kan börja växa på ett nytt sätt.
Och det är väl det som blir extra viktigt i nykterhet, är ju när det händer sådana stora förändringar, är ju att då ska man hålla extra mycket koll på sig själv och ta hand om sig själv extra mycket, mer än vad man kanske gör annars också, på de sätt man behöver, om vare sig det är möten eller prata med någon psykolog eller vad det nu än kan vara.
Men alltså, för min del, där hade jag ju verkligen en liksom gyllene tillfälle och ge mig själv rätten och till ett rejält återfall. Så jag har väl, där har jag verkligen så här, det har jag reflekterat mycket över, bara fan vad jag på något sätt har inte liksom riktigt egentligen varit sugen på det. För att jag bara, fy fan, det hade blivit så jävla mörkt. Jag får rida ut det här nu. Och då blev det ju så här, då började jag också gå i ett medberoendeprogram i samband med separationen, och då blev det liksom en ny, för mig liksom, så blev det en ny dimension för mig i mitt tillfrisknande, så här. Okej, nu kommer det en ny typ av smärta här nu som jag aldrig har upplevt tidigare. Hur fan hanterar man det här? Men då är det återigen så här, då får jag ta hjälp av någon annan, och då började jag med det och har fått liksom jobba med det de senaste åren, och det har verkligen räddade livet på mig ur ur den liksom, smärtan som jag upplevde där. Liksom, så. Mm.
Men du, jag måste bara avslutningsvis gå tillbaka till din, eftersom att du har pratat om att du har svårt för förändringar och sådana saker. Om vi går tillbaka till att du började tatuera på fester och så, då egentligen så gick du ju verkligen i nykterheten från en helt annan bransch till en annan när du faktiskt valde att börja jobba med det här. Hur kände du att du var, för att som jag sa förut så är det ju liksom, ibland så kan det ju vara att vi tar lite för snabba och för många förändringsbeslut i början av nykterheten. Hur kände du att du var redo för att ta ett sånt stort steg?
Alltså jag tror det var en period där jag hade dragit ner väldigt mycket på möten. Mitt ex hade blivit, då hade hon blivit gravid och vi liksom väntade barn igen. Och jag hade kommit ganska långt typ i mitt med mitt tatuerande, men jag jobbade fortfarande 100% på bygga och liksom försökt kombinera det där liksom. Och där fick jag då ta ett beslut att men nu slutar jag på mitt liksom heltid, trygga heltidsjobb med liksom kollektivavtal och tjänstepension och bla 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 liksom. Och sen nu ska jag starta en studio tillsammans med en snubbe jag hade känt i ett år.
Wow.
Så vi startade en studio ihop och det gick på typ 2 månader så hade jag slutat på 100% och börjat starta en studio. Och jag var ju såklart livrädd. Alltså jag gick ju på rädsla. Det var som min motor i det. Så att jag höll ju på i 1,5 år, gnuggade som en galen person med nya studion och det. För jag var så rädd för att misslyckas, rädd för att inte kunna prestera och vara liksom komma tillbaka till gamla jobbet. Det gick inte och liksom, men då gick jag, då kraschade jag i liksom, i att min kropp var helt förstörd. Alltså min tumled var liksom helt inflammerad, nacken, axlar, för jag var helt manisk liksom. Sov jättedåligt.
Så ekonomiskt att vara tatuerare. Alltså
nej, men då,
man får vara väldigt konstiga ställningar liksom.
Då var det ju liksom, då var det ju nästa liksom, vad ska man säga, krasch i nykterheten, att jag blev helt knäckt liksom. Och fick kasta in handduken där och boka av flera månaders jobb. Jag var så jävla förstörd och skulle då hitta en lösning på det där. Sprang till olika naprapater och ortopeder och liksom var helt jävla galen i att lösa det här så att jag kan köra på. För att då hade det där, jag hade nästan helt slutat med möten och allting. Jag hade hittat en annan grej som skulle fylla det här tomma, det här mörka hålet med bekräftelse och med pengar och det. Men sen kom det lite vändning på det där också. Det är att jag hittade tillbaka till mötena igen.
Så det hjälpte dig till att
jag var nere på botten igen i mående liksom, och undrade hur jag mådde så här. Sen hittade in i rummen igen för att det var en
fan vad viktigt det är att ta hand om sig själv och sin nykterhet. Alltså det blir så himla tydligt.
Jag trodde återigen att jag skulle klara det själv och han det fanns en annan lösning. Det här jobbet skulle lösa det. Så då började jag liksom med möten igen och var sjukskriven. Sen ett halvår senare blev jag utskriven från Försäkringskassan. Då började jag jobba lite grann och samtidigt började jag gå hos en sjukgymnast. Ja, du vet, jag har varit på så jävla mycket, alltså det är dyra jävla ställen för att lösa mina problem fysiskt med mitt jobb. Och så drar jag till liksom en sån landstingsbunden eller inte chiropraktor och sjukgymnast som bara, har du provat att träna då? Alltså bara vanlig gymträning, för det känns som att du springer runt och ska liksom hitta någon speciell, det är inte så krångligt egentligen. Och då började jag komma in i det och sen dess har jag liksom försökt träna regelbundet. Och bara det var en kombination med att börja träna, men också att hitta en acceptans till problemet. Problemet är ju återigen jag själv. Och att jag liksom så här, liksom skapar nästan det här problemet och eldar på det här problemet att jag har så ont. Så att redan där liksom, i den acceptansen, så bara släpper den här pressen och så bara, ja men det här, det är ju enkelt. Jag behöver ju bara liksom lyssna på den här personen och då återigen så här, att försöka ta hjälp och lyssna på vad någon annan faktiskt säger. Så att idag vet jag att om jag tränar 2-3 gånger i veckan och inte krånglar till det liksom, och försöker göra det, då kan jag jobba. Då har inte jag
ont. Det är ju som att du har lyckats lära dig att hitta en balans i livet mer än vad du kanske hade förut. För att du vet hur viktigt det är för... Nu stoppar jag ord i mun på dig här. Men
det är det.
Ja. På tal om det så ska du iväg och tatuera här snart, ja. Så vi ska avrunda. Ja. Och på tal om det så vill jag bara säga en sak. För det är så fint hur du sa att du när du var liten liksom inte ville visa upp fina där du ritade. Nej. Och sådana saker. Och att du använder dig liksom, ja. Hur du tatuerar nu. Och det är så jävla... För du får ju troll ibland på dina grejer som är, ja. Så här. Och det är så fint tycker jag att du liksom lägger upp dem på, ja. Så här stories. Jag vet inte om folk brukar skriva typ så här. Så ut som ett barn har ritat, ja. Eller vad det är de skriver.
Ja, ja. Nej, men det är ju fantastiskt.
Är det inte skönt att äga det?
Jo, nej men det är ju... Det är väldigt... Första gången jag fick den typen av kommentarer tog jag det direkt väldigt personligt.
Ja, men jag förstår det.
Och så här, började direkt så här, shit, jag är verkligen... Jag kanske är jättedålig. Och liksom, men sen så kunde jag... Sen ramlar in lite mer och då insåg jag att ja, men det här är... Det här, nu har bara den här, nu har bara här nått ut till personer som inte riktigt förstår vad jag håller på med.
Mm.
Och då kan man ju precis... Alltså, Jag har sparat ner flertalet olika kommentarer liksom i ett album i min mobil, liksom flera hundra, som jag då ibland kan liksom, ah, men den här är rolig, den kan jag använda och göra något kul av.
Med tanke på hur fullbokad du är som tatuerare så tänker jag att de kommentarerna bara är inget att lyssna på.
Nej, men jag är jättetacksam att jag kan hålla på med någonting som jag tycker är så himla roligt, mm. och få ha som och ha som jobb. Det är fantastiskt och att vara tacksam för det, för att jag har tacksamhet i något som det kommer inte heller naturligt i min kropp liksom. Jag får verkligen säga, ja men jag kan säga, ah, oh, shit, jag ska in och jobba. Ja men ja, det är skit. Nej, alltså jättemysigt att komma in till jobbet.
Ja, och jag är väldigt tacksam för att du har kommit hit.
Ja, ja men det var skitkul att komma hit.
Tusen tack.
Ja, tack för frågan.
Tack.
Ja.
Ja, tusen tack för att du lyssnar på Don't Whine About It. Och vill du ha lite extra nykterhetspepp i vardagen så föreslår jag att du följer poddens Instagram, Don't Whine About It podcast, så hörs vi där. Tack och hej!
Podplay, en del av